Så står vi upp inför Guds ord, om du har möjlighet såklart. Och vi är ju en serie från Efesierbrevet där vi predikar igenom Efesierbrevet, ett av Paulus välkända brev. Och idag så är texten hämtad från kapitel 3 och första 13 verserna. Därför böjer jag mina knän. Jag, Paulus, som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, allting skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Amen. Välkommen fram, Dan. Vi har ju en karriär tillsammans som lovsångsartister. Det visste ni inte, att vi har spelat in en hel skiva tillsammans. Eller det var kassettband, tror jag.
Ja, kassettband.
Då fattar ni nivån. Men så är det faktiskt. Det var roligt för 100 år sedan.
Vi har också turnerat runt på Göteborgs skolor och satt upp en musikal. Jag och Jakob.
Ja, vi också.
Bara vi två. Nej, inte bara vi två. Jag var med på ett hörn och spelade trummor. Med Tobias Bolin, som inte är här idag för han är sjuk, men som är ordförande här i församlingen. De gick bibelskola ihop och de drog med mig in i deras bibelskoleprojekt av att spela in lovsångsmusik och åka runt och turnera sådär. Kul! Men när du inte är här och predikar, vad gör du då?
Ja, precis. När jag inte är på någon fotbollsmatch och hejar på mina favoritlag så brukar jag vara pastor på Körn mest. Och så åker jag runt lite genom predikar i andra kyrkor och så. Så typ så.
Typ så. Ja. En person som har betytt mycket för dig i livet.
Ja, men då låter det så här lite cheesy då, men det är min fru, tror jag, som både har fått fostra mig men också gett mig stabilitet och trygghet då. Ja, men hon är lite så mitt centro, förutom Jesus då. Så att, ja, så är det.
Bra. Sista nu då. Någonting oväntat som typ inte så många vet om dig.
Oj. Ja, men jag är inte bara en sån som säger att jag är bra på att hålla många bollar i luften. Jag kan faktiskt jonglera också. Det är inte många som vet. Jag låg i lumpen back in the days som flygplatsbrandman och då fanns det inte så mycket att göra. För det var inte så ofta som flygplan störtade. Så då passade jag på att lära mig jonglera på dagarna. Så det är väl typ det då. Ja, tack Jakob. Vad roligt att få komma hit. Och jag heter ju inte Dan Blessed för att jag är engelsman eller för att jag tror att jag är någon sorts framgångsteolog eller något liknande. Utan jag och min fru för 25 år sedan när vi gifte oss, vi tyckte att Gustavsson och Andersson var lite tråkigt. Så därför läste vi telefonkatalogen och... Ja, jag tänkte mig att den inte tiltar bara. Det kanske. Och så läste vi fel. Och så, men blessed, det låter ju bra. Det betyder ju att den som håller sig nära Herren är ju välsignad, står det i Bibeln. Så det tar vi. Och på den resan blev det. Hörrni, jättekul att vara här. Som sagt, jag har en fru, jag har också 5 barn där hemma och en hund och massa andra små djur. Och det ska bli jätteroligt att få undervisa. När Jakob bjöd in mig här så frågade han vilket datum jag kunde. Du skulle kunna fråga att vilka verser i Efesierbrevet vill du helst undervisa om. Så hade jag inte valt de här. Jag har jättemånga favoritställen i Efesierbrevet. Kapitel 1 så finns det ju vers 3. Välsignade är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som har välsignat oss i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det hade jag gärna tagit, men det fick ju någon annan ta då. Nästa söndag också kanon i Efesierbrevet 3:18. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och så vidare. Den tar vi gärna. Nej, men jag fick tugga mig igenom 1-13 här. Vi ska se hur gott det går. Jag har inga understrykningar i min bibel på de här första 13 verserna. Det kanske ni har i era biblar. Däremot har jag jättemånga i andra kapitel i Efesierbrevet. Jag kommer göra så, tugga lite vers för vers. Och så har jag 3 stycken highlights som brände till lite i mig. Det här vill jag ändå dela från mitt hjärta till ert hjärta. Och så får vi se, hoppas att det blir någonting som ni får med er hem. Vi kommer ju in i ett stycke, Efesierbrevet är ju ut från Paulus när han sitter i husarrest i Rom, förmodligen 61 efter Kristus, där han då har hamnat. Och han skriver då till församlingen i Efesos. Är det någon som har varit i Efesos? Det finns ju faktiskt, även om det mest är ruiner. Jag har vandrat runt där. Det var ju en storstad på den här tiden, nu är det bara kalt, ligger i Smyrna i Turkiet ungefär. Och där fanns det stora Artemis-templet, ett av den antika världens 7 underverk. Enormt marmortempel med större än en fotbollsplan. Extremt stort och vackert. En pulserande storstad, och dit skriver då Paulus det här brevet. Han skriver ju massa, jag ska inte sammanfatta hela det, men jag tänker om det är någon som är här för första gången, så talar han ju mycket om hur Kristus har öppnat vägen, inte minst både för judar och hedningar, och det ska vi återkomma till. Men också hur vi uppmanas att leva ett nytt liv tillsammans i Kristus. Så jag tänkte vi tar väl vers för vers lite sådär. Jakob läste ju, därför böjer jag mina knän. Vet, när det står ett därför i Bibeln, då är det bra att kolla, vad då därför? Vad är det han syftar på? Det var ju faktiskt förra veckan. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg. Var det du, Jakob, som predikade förra veckan? Ja, precis. Vad Jakob predikade om. Men det finns ett därför. Han har talat i kapitel 2 om att vi, trots att vi är hedningar, en hedning är ju någon som inte är jude, jag gissar att de flesta här inne tillhör den kategorin, inklusive jag. Därför får även vi tillträde till fadern, att komma nära, tillträde till alla judarnas löften, tillträde att tillsammans med det judiska folket få bli en del av det heliga templet som är uppbyggd på Kristus. Skiljemuren är nedriven. Det är därför Paulus känner, wow, jag måste böja knä. Det här är fantastiskt, det här är någonting unikt, någonting stort som han har fått uppenbarelse om. Och egentligen så får vi ju inte riktigt reda på vad det är han ska be, för sen kommer en massa förklaringar som Jakob läste, men sen kommer i vers 14 då, nästa vecka, själva bönen, vad är det han ber? Jo, han ber att tron, Kristus genom tron, ska bo i våra hjärtan. Så att vi blir rotade och grundade i kärleken. Så att vi tillsammans med alla de heliga förstår bredden, höjden, längden och djupet. En liten cliffhanger till nästa vecka. Det är det han ber om. Och så här emellan då så har han massa utvikningar som vi ska få tugga oss igenom lite grann. Vidare i vers 1 så står att han är Jesu Kristi fånge för vår skull. Om du läser Apostlagärningarna 21 så ser du hur Paulus då, juden, blev anklagad i Jerusalem. För att han hade släpat in en efesier i templet. Nu hade han inte det, han hade bara blivit sedd med honom på stan. Men den här stackars Trofimus då anklagade dem för att de hade tagit med honom in i templet. Det var dödsstraff på det. Så judarna var ju vansinniga. Och därför arresteras han och därför sitter han i olika husarrest och nu har han hamnat i Rom. Så det finns en orsak till att det står så. Att jag är Jesu Kristi fånge för er skull. Nog om första versen. Vi läser några verser till. Lyssna här i kapitel 3, vers 2 framåt. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser om detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp, har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Det verkar som att Paulus har fått någon sorts uppenbarelse om någonting som inte var känt och som han försöker dela med sig på plats efter plats. Och det handlar ju om det judiska perspektivet. Vet, Paulus var jude. Petrus var jude. Nästan alla vi läser om i Nya testamentet var judar. Och de kommer ur en historia där Gud har lovat att vara deras Gud. Lovat att bevara sitt folk. Lovat att ge dem en plats, ett land och så vidare. Och så har de nog tänkt. Det är vi som är det utvalda folket, punkt. Det är bara vi. Och hållit stånd mot alla andra olika läror, alla andra olika folkslag för att i renhet och leva den judiska tro. Och så kommer Gud och rör till det lite grann. När han uppenbarar för först då Petrus. När han är hos Nya testamentets gladaste person, Simon Garvaren i Jaffa. Jag tänkte att det skulle gå hem bättre här i Göteborg, men det gjorde det inte. Där kommer då den här bilden ifrån apostlarna när han sänks ner en duk med massa orena djur. Du som inte kan stå och läsa om den. Den är ganska speciell, men poängen är till Petrus. Vet du vad? Nu är ingenting längre orent. Och så genom en process där med Cornelius och genom ett apostlamöte i Jerusalem så fastslår man så. Vet du vad? Vi tror faktiskt att Gud har öppnat vägen även för de som inte är judar. Att få ta del av evangeliet. Och då finns det olika lärare. En del har ju tolkat det här teologiskt sen som att ja, men då är judarnas liksom bit förbi. Nu är det kristna istället. Och det här har ju varit upplopp till ganska mycket antisemitism genom århundradena. Paulus är ju egentligen ganska tydlig om man läser Romarbrevet 11. Så är det absolut inte. Däremot så har vi blivit förenade med det judiska folket. Vi har blivit ett med dem. Det som en gång var löftet bara för judarna, bara för Israel, bara för dem som hade den traditionen eller det faktiskt blodet i sig, har nu öppnats upp för alla. Tack vare att judarna sa, nej men vi tror inte på detta när Kristus dog på korset. Så har det öppnat upp för oss. Sen visste ju Gud det här redan från skapelsens begynnelse. Det var ju en hemlighet som var dold för alla från början. Men de visste inte det förrän då. Och vi förstår det genom Paulus och Petrus undervisning att vet du vad, nu har frälsningen kommit även oss hedningar, alltså du och jag, till del. Varför säger jag då detta? Det här är min första highlight idag, min första grej jag vill skicka med. Det är ju en fråga som är ganska brännande just nu runt Israel och Palestina. Och med risk för att göra mig opopulär i rummet, så är det faktiskt så att vi behöver inte hålla med om alla politiska beslut. Vi behöver inte stå på den enes eller den andra sida i en konflikt eller en krigshärd. Men det jag märker så fort man talar om Israel eller judar eller Palestinafrågan, det är som att det liksom kokar upp något enormt. Det finns ingen fråga, tror jag, som är lika laddad just nu som den frågan. Alltså oproportionerligt laddad. Och det jag vill skicka med idag då, det är att du behöver inte hålla med mig politiskt runt, om jag nu skulle säga mina ställningstagare runt Israel, nu ska jag avhålla mig från det. Men det vi behöver förstå, om du kallar dig kristen, om du har valt precis som vår broder här att gå dopets väg, då har du valt att klistra in dig, inympa dig, liksom bli ett, sammanfogas med det judiska folket och deras löften och den judiska traditionen eller liksom historien. Att du och jag ska klippa banden till det som är judiskt eller det som på något sätt rinner genom hela gamla testamentet i det judiska folket. Jag skulle vilja säga att det går inte. Det är inte sann kristendom. Sen kan vi diskutera detaljer och hur man ska göra. Betyder det att vi som kristna måste bli judar? Nej, det är vi tydliga med i Bibeln. Det behöver vi inte. Vi behöver inte omskära oss eller hålla de 613 buden eller vad den är. Är du glad för det? Däremot så kan vi inte säga det där har ingenting med oss att göra. Vi är kristna, judarna är något annat. Jag tror att en sak som är viktig i den här tiden, det är att när det bubblar upp antisemitism, när det är nästan okej nu för tiden att ha nazistiska åsikter öppet, så behöver du och jag säga vänta nu. Så där kan vi inte bete oss. Det där är inte okej att säga. Det där hatet är inte okej att släppa fram. För det är någonting mer än bara en politisk åsikt. Det är någonting mer än att bara skydda utsatta i Gaza. Ibland kan det vara att det bubblar upp någonting som, om du frågar mig, faktiskt bottnar i någon form av andemakt eller andlig dimension. Där behöver vi vara vaksamma i det här klimatet som råder just nu. Att komma ihåg att våra syskon som vi har kopplat an med, Paulus, Petrus, Ester, Maria och inte minst Jesus själv, alla dessa är judar. Det går inte att säga, det där har ingenting med mig att göra. Sen hur vi ska navigera i det politiska landskapet, det är jättesvårt. Bibeln uppmanar oss be om frid över Jerusalem. Det är en bra bön. Välsigna Israel, det är också någonting bra. Tala gott om det. Sen behöver vi inte hålla med om allt som sker. Är ni med? Det är tyst i rummet så jag vet inte om jag har tappat alla här. Om ni har klagomål så skicka mejl till jakob.rundefors@centro. Ja, så kan det vara. Det är så skönt, jag kan ju åka hem sen. Om du fortfarande är kvar och vill lyssna så har jag kommit med direkt in i highlight 2 här. Och det är i vers 7. Vi byter helt spår. Det står så här, vers 7. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Vet, när man hör Paulus läsa detta så tänker man, tänk om man visste det exakt. Vet du det exakt? Vilken nåd har Gud gett dig? Vilken gåva har han lagt i dig? Vilket uppdrag som man återkommer till sen då, eller som vi läste i vers 3, har Gud gett dig? Paulus visste vad som var hans uppdrag, hans kallelse. Paulus verkade veta vilka som var hans gåvor. Han verkade veta vilken nåd, eller det vi kallar ibland i frikyrkan för smörjelse, som Gud hade gett honom. Vet, om jag ska skicka med ett råd i livet, vi är bra på att investera i saker. Vi investerar liksom i, ja, men kanske i aktier eller fonder för att få en ekonomisk stabilitet. Vi investerar i utbildningar för att få en bra, trygg liksom, ja, men arbetsmarknad. Investera kanske i fastigheter eller i lär känna dig själv. Vet du vad? Investera i vad Gud lagt över mitt liv. Vad Gud kallat mig till. Vilka gåvor har han planterat i mig? Vilka naturliga talanger har jag att förvalta? Vad finns det för kärleksspråk som pulserar genom mig när Guds andes kärlek får ge sitt uttryck? Om det är någonting du kommer ha glädje av och trygghet i när du möter andra troende och inte minst när du är i bön inför vår Herre, så är det, Herre, den här har du skapat mig till att vara. Det här är jag. Tack för det, Herre. Paulus visste. Frågan är, vet vi? Det var den andra highlighten. Vi läser vidare i vers 8. Då står det så här. Jag, säger Paulus, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Du som kan din bibel lite grann, du vet ju att Paulus, han har väl skrivit mer än hälften av Nya testamentets brev, eller Nya testamentets böcker. Jag tror att om man skulle göra såna här, vad heter det, typ såna här idolkort i Bibeln med olika liksom så här rating och superkraft, jag vet inte, kanske inte jättebra idé, men om man skulle göra det så skulle nog Paulus vara en sån här med massa extra stjärnor och liksom, vad heter det på FIFA när man har sån här iconic eller något sån här liksom. Han är ju riktig superkristen, alltså han är ju topp 3 av de mest smorda och erkända i Bibeln. Men det är lite härligt att det inte är det som är hans självbild. Att han går omkring där liksom. I'm blessed. Det är jag som har det liksom. Det är jag som är hedningarnas apostel. Här kommer jag. Kanske med en sån här liten mantel på ryggen. Det är inte hans självbild. Jag, den minsta av alla heliga. Om vi läser i lite andra ställen så bland annat i första Korintherbrevet 15 säger han, jag är den minsta av apostlarna. Första Timoteus 1 så säger han, jag är den största av alla syndare. Alltså antingen så hade han ju superdålig självbild. Han kanske var kort också, vi vet inte, jag är den minsta. Jag tror inte det. Jag tror att Paulus var ganska stursk och ganska, ja men, han drog på. Det var i alla fall vad vi ser innan han blev frälst. Men dels tror jag att det handlar om att han har förstått hur stor nåden är i Kristus. När han som hade förföljt så många kristna, gjort så många hemskheter, ändå får inkluderas i Guds nåd. Det är ju en bra uppenbarelse för oss alla. Alla har syndat och gått miste om härligheter från Gud. Ändå får vi inkluderas. Men så tror jag också att det är, ju längre Paulus vandrar med Herren, ju mer han speglar sig i ordet, men också i sitt eget liv, sitt eget track record, så ser han, okej, Gud är stor, jag är liten. Jag tror att Matteus 5, där Jesu bergspredikan, är nyckel. Saliga de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva jorden. Du och jag kan vara otroligt frimodiga och liksom trygga i vem vi är. När du har upptäckt då vad du har för smörjelse och gåvor och kallelse, trygg det. Men samtidigt också ödmjuk i, det är han som har gjort det. Jag får bara vara med. En av de största uppenbarelserna i livet, det är när du inser att Gud behöver inte dig. Det är jättejobbigt. Jag tänkte ofta så här, hur ska det gå om jag inte gör det här? Om jag, vet du vad, Gud behöver inte dig. Men du får vara med. Vi får vara med. I hans mäktiga plan för världens frälsning så får du och jag vara med. Med de gåvor, den kallelse, den smörjelse Gud har lagt i oss. Vi läser vidare i vers 10. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Vet du om att det finns härskare och makter i den himmelska världen? Vi kommer återkomma till det här i Efesierbrevet 6. Om den andliga kampen och rustningen, du vet, med frälsningens hjälm och andens svärd och trons sköld och allt sånt där. Det finns en andlig verklighet. Vet, ibland så glömmer vi den. Ibland glömmer jag den. När livet är fullt av saker. Man möter problem. Man möter människor som... Jag vet inte hur det är med dig. Men ibland möter jag jobbiga människor. Kanske inte du möter. Men ibland kan det vara lite knivigt sådär. Det är så lätt att man bara tänker på ett humanistiskt plan. Ja, men mänskligt eller praktiskt. Men ibland så tror jag också... Inte att övertolka. Men ibland behöver vi också räkna in... Det kan finnas en andlig dimension här som vi behöver urskilja. Vad är det som driver den här människan att vara så vansinnigt arg på mig? Vad är det som gör att det blir så förvirrat runt den här situationen? Ibland så behöver vi räkna in det också. Då behöver vi be om Guds andes urskiljning. Ska du inte skylla på det bara för att du klantar till det ibland? Men ibland är det faktiskt flera dimensioner. Och då är församlingen här. Det kommer jag prata mer om i eftermiddag när vi talar för ni som är med på den här ledarträffen. Församlingen har en roll att faktiskt komma med auktoritet och faktiskt göra Guds vishet känd för dessa härskare och makter i den himmelska världen. Att demonstrera Guds riket. Vi raskar vidare till vers 12. Är ni vakna? Bra, stackars tolk. Jag vet att jag pratar fort, men jag tänker att jag ska hinna med. De är vana. Lyssna på detta då. I honom, alltså Jesus, och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Jag vet inte vad du har för bild av Gud. Kanske är du ny i tron. Kanske har du ännu inte valt om du tror på Gud. Kanske är du uppvuxen i kyrkan och har trott hela ditt liv. Jag vet inte. Men det är inte alltid min resa som jag har känt mig trygg att komma till Gud. För att min gudsbild har ibland varit att Gud är nog ganska besviken på mig. Eller Gud kanske är lite arg på mig. Eller Gud kanske inte har tid med mig. Eller han bryr sig inte för han har så mycket annat att göra. Det är inte den bilden som Bibeln presenterar av Gud. När du och jag söker Herren, oavsett vilken situation i livet det är, så behöver du och jag inte vara rädda eller känna oss förbisedda eller tänka att Gud är besviken. Vi kan tryggt komma, frimodigt komma till Gud. Det finns andra ställen som talar om att vi kan komma som ett barn som ropar Abba. Det betyder typ pappa med ett stort leende. Ni vet som barnen, jag har ju 5 barn hemma. Nu är de lite för stora för att springa till dörren när jag kommer hem från jobbet och säga pappa, nu är det hunden Malte som kommer springande så vi hoppar upp istället. Men det fanns en tid när barnen fortfarande sprang med öppna armar och sa pappa, så får du och jag göra. Det är den bilden som Bibeln ger oss av hur god vår far är. Så om du har en erfarenhet av en kanske bristfällig pappa, kanske en hård pappa, kanske en frånvarande pappa, så är inte det Guds, den Gud vi har, den fader vi har i himlen. Vi kan tryggt och frimodigt komma till Gud genom Jesus Kristus. Nu kommer jag till min sista highlight och min sista punkt här för dagens predikan. Den första var ju detta att inte falla för trycket mot det judiska folket och antisemitism. Den andra var att ta reda på vilken gåva och vilken nåd som Gud har lagt i dig. Den tredje handlar om det som är i vers 13. Då står det så här. Därför ber jag er att inte tappa modet. Inte tappa modet när jag får lida att talas om det här. Men det jag fastnade för, och kanske är det någon som behöver höra det här idag. Jag ber er, tappa inte modet. Vi behöver inte ha handuppräckning här nu, men jag gissar att ibland så tappar vi modet på vår vandring i livet. Jag tänkte göra ett litet sidospår till dagens gammaltestamentliga text. Den här helgen så är det ju etter nödvändigt i kyrkoåret. Och i första kungaboken 17 så möter vi 2 personer som har tappat modet. Den första är profeten Elia. Du som känner till Elia, du vet att han fick ett ganska otacksamt uppdrag av Gud. Han fick säga till hela landet att tyvärr hörni så kommer det inte regna här förrän ni har vänt er till Herren. Och det kan ta ett tag, fritt översatt. Varpå det inte regnar, folket får inget vatten, det blir svält i landet, det blir torka och alla vill få tag i Elia typ. Så han springer och gömmer sig vid bäcken Kerit, en biflod till Jordanfloden. Och där blir han matad av korpar som kommer flygande med kött och annat till honom. Men så en dag så sinar bäcken. Så där sitter Elia, tror jag, har tappat modet. Och känner, okej, Gud sa att han skulle ta hand om mig. Jag gjorde precis som han sa. Jag blev till och med väldigt impopulär på grund av detta. Han visade sin godhet, ja. Men nu verkar det som att det är slut med det. Då säger Gud, vet du vad, nu ska du ta och gå till en änka i Sarefat. Det är typ 14-15 mil bort. Så det var väl några dagars vandring. Ser inte den dialogen som följer mellan Elia och Gud. Men efter ett tag så går han i alla fall. Och där möter vi den andra personen i texten. Vi kan läsa det. Andra kungaboken 17 och 8. Herrens ord kom till Elia. Han sa, bryt upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Se, jag befallt en änka där att ge dig mat. Han bröt upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det så ropade han efter henne, ta också en bit bröd till mig. När hon svarade, så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Just nu håller jag på att samla ihop ett par vedpinnar. Och så ska jag gå hem och laga till åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne, var inte rädd. Gå och gör som du har sagt, men laga först en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. För så säger Herren Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan ska inte fattas dig i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid. Hon själv, sonen och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Här möter denne Elia, som jag gissar hade tappat modet lite grann, en annan person som också hade tappat modet. Så till den grad att hon faktiskt tänkte ta, eller åtminstone vänta ut, sin egen död. Det var hennes position, hennes plats på jorden. Vi har ingenting kvar. Ingenting. Jag kommer att dö. Det här kommer aldrig ordna sig. Och så kopplar Gud samman de här två. En brist till en brist borde ju bli dubbelbrist. Men Gud gör något annat av det. Han liksom talar sitt ord in i en situation som verkar omöjlig. Och så sker miraklet. Utmaningen till änkan är att först, innan du helt ger upp, ge Gud en chans. Av det lilla sista jag har, ska jag ge det till han? Jag har ju nästan ingenting alls. Ja, men ge det först till Gud. Gud talar någonting. Gud utmanar dig till någonting. Gud säger någonting till dig. Mitt i en situation kanske som är hopplös. Min uppmaning till dig idag, min sista highlight, är våga lita på när Gud talar sitt ord. Tappa inte hoppet. Tappa inte modet. Jag har ingen aning vad ni som är här går igenom på era egna plan, kanske era familjer, kanske som grupper. Jag har ingen aning. Tappa inte modet, utan våga lita när Gud talar sitt ord. Han som gör allting nytt, han som kliver in och gör sitt mirakel när vi litar på honom. Ska vi be tillsammans? Så Herre, jag tackar dig för ditt ord. Ditt ord som ger liv in i vårat liv. Herre, jag ber att du ska få låta det få växa och slå rot, det som är av dig idag, Herre. Så att det får bära frukt och bli andra till välsignelse. Jag ber om det som jag har sagt som inte är från ditt hjärta, Herre. Låt det glömmas bort. Låt det falla till marken. Jag vill specifikt be för varan här inne som kanske har tappat modet, Herre. Tack att du den här gudstjänsten kan få komma med nytt liv, nytt tilltal, ny tro, ny lyft blick på dig, Kristus. Du som är trons upphovsman och fullkomnare. I Jesu Kristi namn. Amen.